Diverse små dagar i Emils liv, när han gjorde varje handa småhyss men även en del bra saker. Det där usla körsbärsvinet, det hörde till det som han kom ihåg i Lönneberga länge efteråt. Fast Emils mamma, hon ville nog helst glömma det så fort som möjligt. Inte ett ord nämnde hon i den blå skrivboken om hur det stod till med Emil den där olycksaliga 10 augusti. Det var väl allt för hemskt. Hon kunde nog inte förmå sig att sätta det på pränt. Men den 11 augusti gjorde hon en liten anteckning. Och när man utan föregående varning läser vad hon skrev då, så kan det inte hjälpas att man hoppar till. Gud hjälpe mig för den gossen, men idag var han åtminstone nykter. Så står det skrivet. Inte ett ord mer, och vad ska man tro? Man kan ju rent av få för sig att Emil sällan brukade förekomma i nykter tillstånd. Jag tycker verkligen att Emils mamma borde ha talat om hur det hängde ihop, men hon kunde väl som sagt inte förmå sig till det. Den 15 augusti finns också en anteckning. Då skrev hon så här. I natt var Emil och Alfred ute och tog kräfter. De fick 60 tjåg. Men sen förstås, ja, kära hjärtans. 60 tjåg, har du någonsin hört på maken? Det är en okristlig massa kräfter. Räkna efter själv så får du se. Där hade Emil en glad natt, ska jag säga. Och om du någon gång har varit med och fiskat kräftor i någon liten smålandssjö en mörk augustinatt, så förstår du varför. Då vet du hur roligt det är och hur blöt man blir och hur märkvärdigt allting känns. Det är så mörkt. Skogen står så svart omkring sjön. Allting är så tyst. Man hör bara hur vattnet klafsar om benen på en. Och man har blås att lysa med, så som Emil och Alfred hade. Då ser man kräfterna krypa omkring bland stenarna på sjöbotten. Och man sticker bara ner handen och hugger dem över ryggen en efter en och stoppar dem i säcken. När Emil och Alfred vandrade hem i gryningen hade de kräfter mer än de egentligen orkade bära, men Emil visslade ändå och sjöng där han gick. Nu ska allt pappa bli häpen, tänkte han. Hur det var ville Emil gärna visa sig duktig inför sin pappa, fastän det så ofta misslyckades för honom. Nu ville han att hans far skulle få se alla de många kräftorna så fort han vaknade, och därför tog Emil och hävde dem i stora kopparkitteln, den som Emil och Ida brukade bada i om lördagskvällarna, och sen ställde han kitteln inne i sovkammaren bredvid pappas säng. Vilket illpoj det ska bli när de vaknar allesammans och får se mina kräftor, tänkte Emil. Och sen kröp han trött och glad ner i sin säng och somnade. Allt var tyst i kammaren. Det hördes bara några små visslande snarkningar från Emils pappa. Och dessutom ett svagt rassel av kräfter som krälade omkring på varann, så där som kräfter gör. Emils pappa steg upp mycket tidigt varje morgon, och det gjorde han även den här dagen. Så snart väggklockan i kammaren hade slagit sina 5 slag hävde han av sig täcket och vrängde benen över sängkanten. Men där blev han sittande en stund för att morna sig. Han sträckte på sig, gäspade och rev sig håret lite och sprätte lite med tårna. Men bäst som Emils pappa nu satt där och mjukade upp, gav han till ett bröl så att Emils mamma och lilla Ida vettskrämda får upp ur sömnen. De trodde att Emils pappa höll på att bli mördad allra minst. Och så var det bara en kräfta som hade knipit till om hans stortå, den som han hade haft i råttfällan förut. Om du någon gång har haft stortån i klorna på en kräfta, så vet du att det är ungefär lika trevligt som i en råttfälla. Man kan bröla för mindre. Kräftor är ena envisa rackare, de hänger fast på liv och död och kniper till hårdare och hårdare. Undra på att Emils pappa skrek. Det gjorde förresten Emils mamma och lilla Ida också. För nu såg de kräftorna, alla de hundratals kräftorna som krälade omkring på golvet. Jo, nog blev det illpoj så att det räckte.